Hej och välkommen till en förkortad version av det här avsnittet som är ett bonusmaterial för de som prenumererar på Insikter från Utsikter. Avsnittets gäst är Kalle Lind, poddaren och skribenten från Malmö. Jag fick åka ner till Malmö och träffa Kalle och kliva in i studion där alla hans poddar spelas in, vilket kändes otroligt exklusivt. Hur samtalet sen blev i hans studio, ja, det kommer här i avsnitt 154 av Insikter från Utsikter med Kalle Lind. Kalle Lind är Skånepågen som tidigt visste att han skulle bli tusenkonstnär, eftersom han inspirerades oerhört av Hasse och Tage. Kalle skrev till och med en biografi om Tage Danielsson vid 12 års ålder, vilket säger en hel del om hans intresse av dåtida svensk kultur. Nu har han skrivit flertalet böcker, kröniker och artiklar samt driver flera poddar där Snedtänkt är en av hans stora. Vad rör sig knoppen på en tusenkonstnär? Varför föredrar han dåtid framför framtid och samtid? Och till sist, hur balanserar man konsten att inte skoja bort utan istället skoja fram? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, något vi kommer återkomma till.
Men nu hör jag mig där.
Och du hör mig här?
Ja.
Och det är inget zzzz och sånt?
Nej.
Nej, men och jag menar, du sitter ju här ofta. Så att det känns väl safe.
Men det är ganska ofta som, alldeles för ofta som det blir något kajko med inspelningarna. Men nu, allt ser ut att fungera.
Du säljer inte in din utrustning riktigt.
Men... Nej, det är inte utrustningen, det är fel på, det är väl mig.
Ja, ja.
Teknikern, Kalle Lind, skulle jag inte ta betal för.
Okej. Okay. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från Utsikter. Podden du mår bra av. Och den här, kan man kalla det utsikt när man sitter instängd i en studio? Frågar nu min gäst, Kalle Lind.
Ja, det kan man väl, utsikt. Det är det du har i blickfånget väl. Alltså om ja. Det sen är en fängelsevägg eller Grand Canyon, det har ju helt att göra med vad du ställer dig.
Jag fick lite på tafsen av Christian Lok när han gästade, för då hade jag liksom utsikt genom ett fönster och då var det en bakgård med ett hus som kom ganska... snabbt in på.
Men en utsikt måste väl inte med
nödvändighet
vara vacker.
Det, nej, alltså, det är det man ser.
Precis, pratar man så här room with a view, alltså ett rum med utsikt, fast någonstans har ju alla rum med utsikter.
Men, ja, men alltså, och så kan de vara större och mindre och vackrare och fulare förstås.
Ja, det känns lite så här Basil Fawlty, om man skulle komma med, om det står ett rum med utsikt och man sen som tittar på en tegelvägg, då skulle, man kan ju höra Basil Fawlty argumentera för att du har en utsikt, det är ju utsikten.
Sant.
En bättre utsikt är för övrigt namnet på en revy som jag sitter och skriver. Vi sitter i Malmö nu. Och det finns en grannkommun här som heter Vellinge. Och Vellinge är ju då liksom Skånes Lidingö eller Danderyd. Så här, som det är höginkomsttagarkommunen som alltid har haft ett mörkblått styre och sådär. Och de hade väldigt många år en skylt, alltså på kommungränsen, där det stod här är friheten större. Som till slut stack någon i ögonen, för de bytte ut den till bättre utsikter. Då gör det så. Eller här finns bättre utsikt, alltså någonting sånt större. Jag tycker det är intressant det där när man använder det här komparativet, alltså större, här är friheten större, och så definierar du inte en vad.
Men det, om det är mörkblå så känns det som de pratar om pengar.
Alltså det visste ju alla att det var ju underförstått, här är skatten lägre. Men, ja. Det, men det ser så prosaiskt ut på en skylt. Frihet, här finns det frihet. Alltså det är ju dessutom en väldigt vacker kommun med mycket havsutsikt och sådär. Så att på något vis känner nog många att här andas man fritt. Men alltså, man behöver inte liksom andas in någon sosseluft när man, när man tar ett andetag. Men jag tycker det är roligt just liksom en bättre utsikt, tycker jag är en bra titel. För att,
och när ska den upp på scen?
I höst.
I Malmö förstås?
Ja. Och ja, jag kommer väl att...
Ska du stå på scen själv?
De säger det.
De?
Ja, de som de som bestämmer.
Är inte du med och bestämmer?
Jo, men just det kan jag ärligt säga att jag inte hade bestämt. Alltså jag hade inte argumenterat för att jag måste vara med om inte någon annan tyckte att...
För någonstans när man håller på och läser på om det så känns det som att jag har ju funnits sådana drömmar. Skojare kallar du det själv. Och att du kommer ju ändå från komikerhållet.
Rolighetsminister. Ja. Jo, nej men alltså jag gillar ju humor, jag gillar ju skämt. Men jag... Det upplever kanske inte. Jag identifierar ju inte mig som en scenens man i första hand. Jag är väldigt begränsad på scen. Alltså
hur mycket har du gjort innan?
Alltså jag har stått på scen en massa gånger. Alltså de flesta gånger för att jag håller i olika sorters föreläsningar. Som...
Jo, men jag tänkte mer på i revysammanhang eller fars eller musikal.
Alltså man kan
eller...
säga att jag började så. Man kan säga så, det är en sanning.
Okay.
Men att jag hamnade på radion från första början, det var för att jag och ett gäng kumpaner, andra rolighetsministrar, vi hade ett humorkollektiv, ett humorgäng som heter Komikkollektivet Korv, KKK, som gjorde alltså just sketch, vi kallade det sketchföreställningar. Det gjorde vi på olika scener runt om Möllevången i Malmö. Och det var via dem, via att det gick lite djungeltrummor som radion fick nys om oss. Så hamnade vi på radion. Okay. Och det var ju att vi gjorde föreställningar där vi gjorde liksom lite gubbar och spelade små situationer. Så vi sjöng inte så mycket. Och därför så använde vi inte ordet revy. Vi tyckte nog också att då för tiden tyckte vi nog att revy var ett väldigt mossbelypet ord.
Mm. Men vad menar du med att du är begränsad?
Jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, jag har ingen kroppskontroll och jag kan inte heller riktigt agera.
Men du är ganska bra på att liksom plocka ner dig själv.
Ja, men det kan man ju inte göra i 2 timmar. Alltså jag kommer väl att ta någon form av ciceronroll i den här föreställningen.
Ja, okay.
Det vill säga att mellan sketcherna så kommer jag in och är väl mer eller mindre mig själv. Och... gör små, förhoppningsvis då, liksom, roliga
segways.
Men du
är ganska hård mot dig själv, va? För det tycker jag man ser när man
krass.
Ja. Jag vet att du nämner Larry David några gånger, alltså han som jag skrev Seinfeld.
Ja.
Är du Malmös George Costanza?
Why not? Säger du det? Jag säger inte... Jag säger inte mer. Jag är lite längre än han i övrigt, så
ja.
Jag är både synfäll och flint och ett neurotiskt förhållande till världen, så why not?
Mm.
Jag är väldigt, väldigt förtjust i Larry David. Jag och min 19-åring, vi tittar mycket på både Seinfeld och Curb Your Enthusiasm. Jag är väldigt glad att det är liksom min 19-åring har hittat det själv och han har sett alla 9 säsongerna många gånger om. Och jag sitter ofta in och skakar.
Du hittade ju Hasse Tage otroligt tidigt. Fick du hjälp med det? Eller?
Alltså det fick jag ju. Alltså det var inte så att någon gav det till mig, så att säga. Utan jag läste av vuxenvärlden och insåg att det här är tydligen kul. Det här gillar folk, det här gillar alltså, vuxna.
Okej, det var den slutsatsen. Det var inte att du gillar utan du förstod
jag
att
tror
vuxna
inte,
gillar.
Jag är inte säker på att det fanns med i ekvationen riktigt. Jag tror att jag, sådär som, ja men jag tror att jag, ja det här är tydligen roligt. Och det var liksom härligt när jag så tagit var på tv, då skrockade mor. Och det ville mig att hon skulle göra, så att då... Så jag till att det fanns mer och mer Hasse och Tage omkring oss, så att hon blev glad och jag blev också glad, såklart. Men det är ju, jag har ju tänkt mycket på det där.
Så var mer för att roa mamma i början?
Nej, men inte för att roa henne, utan för att, alltså jag brukar berätta en historia som förmodligen inte är sann, utan en sån där liksom konstruerat minne. Men när folk frågar, hur börjar ditt Hasse och Tage intresse? Ja, men då vill man ju, det är, liksom, det är ett abstrakt svar att säga, men det bara fanns. Men det finns en, liksom, som jag minns det då, en konkret händelse att min styvfar kom hem med en LP-skiva som hette Lindemann, Jökar och Nio. som alltså var lindemän, som var de här improviserade dialogerna mellan Hasse och Tage. Och när han gjorde det så sa han: jo, kommer du med en lindeman? Jag hörde liksom att det var någonting trevligt. Mm. Jaha, nu kommer det bli kul. Och sen så lyssnade vi på den här skivan och de skrattade jättemycket. Och det var ju härligt att, ja, det här stod liksom mor och styrfar och skrattade. Och på skivan hörde jag ju massor med vuxna människor som skrattade jättegott. Och jag ville väl vara i det rummet där folk skrattar. Jag vill fortfarande vara i det rummet.
Mm.
Jag vill inte vara i rum där folk står och bölar. Och ännu mindre i rum där folk står liksom och mässa med en ton i röst. Jag vill vara där, det är kul. Jag tycker det är en ganska begriplig.
Exakt citat, för jag hade Claes Eriksson från Galenskaparna här i podden för bara några veckor sedan. Han säger precis samma sak. Jag vill vara där, det är kul.
Ja, precis. Jag har ju skrivit om honom ganska nyss, en tjock bok.
Mm.
Om honom och, ja, vi nämnde ju även de andra sex i Galenskaparna efter tjej, men för mig är det en bok väldigt mycket om Claes Eriksson och hans mission och hans vision. Mm. Han har ju just den här liksom underhållningsbesattheten. Det måste vara kul. Vi måste göra roliga saker. Och det behöver inte vara så kul att göra. Alltså det kan till och med vara ganska ångestladdat eller nevrotiskt. Att framställa komiken. men utan det är liksom slutresultatet. Det här, nu har vi liksom producerat sköj och där kommer kvittot liksom. Nu skrattar de. Ja, men, alltså, man kan ha lite olika drivkrafter. Alltså, jag träffar många människor i rolighetsbranschen och vissa är ju beredda att göra vad som helst för att skratta. Alltså, det är ju bara liksom någon slags självbekräftelse, och andra kan ju å andra sidan sitta liksom i 3 veckor och finslipa ett skämt för att det är produkten som är det viktiga och inte reaktionen. Alltså, man kan ha väldigt många olika infallsvinklar, men jag har alltid tyckt om att vara i rummet där det skrattas. Och det måste inte alls vara åt mig de skrattar. Men om jag nu har i uppdrag att stå på scen.
Som du snart ska ha.
Ja, men som jag också har när jag... Alltså jag åker runt rätt mycket och håller liksom föreläsningar så där på bibliotek och på föreläsningsföreningar. Och så. Jag tycker det är väldigt olustigt att stå på en scen.
Utan du gillar det inte?
Jag var inte färdig med meningen.
Förlåt.
Utan att få någon form av reaktioner från folket. Och den enda reaktion man kan få i ett sånt rum är ju skrattet. Alltså jag kommer inte få dem att börja böla. Jag kommer inte få dem, alltså jag kommer inte få dem att hoppa upp och plocka äpplen i luften. Utan det jag möjligtvis kan göra, det är att få dem att skratta.
Mm.
Så står man på en scen, då vill man ha reaktioner i form av skratt.
Mm. Vill ni lyssna på hela avsnittet? Då får ni gå in på Spotify, leta rätt på avsnittet om Kalle Lind och klicka på den länk som finns i informationen om avsnittet.